Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Strax ska du få höra ett nytt avsnitt av Sjuka fakta och få med dig lite kuriosa som du kan sprida vidare i din vardag. Innan dess vill jag dock slå ett slag för att du nu både kan stötta podden ekonomiskt och slippa reklam samtidigt för så lite som 20 kronor. Det är en ny sorts prenumeration genom Acast som varmt rekommenderas om du vill att vi ska producera fler säsonger och avsnitt framöver. Länk för mer information finns i avsnittets beskrivning. Det går även bra att stötta via Patreon på patreon.com/sjukafakta och nota bene att man ibland måste skriva med stort S för det verkar lite svårt att förstå skillnaden. Och så kan man alltid såklart även swisha valfritt belopp till 0708626261. Ja, det är mitt privata nummer och ja, det går ändå att hitta på hitta.se som min kära lillebror noterade. Pengarna går oavkortat till fortsatt produktion. Och med det sagt, Simon, the floor is yours.
Det här är verkligen bara en parentes som jag slänger in här, får vi se vad jag stoppar in den här avsnittet. Att socker kan fungera smärtlindrande för barn. Stämmer det?
Socker kan hjälpa vid små ingrepp som till exempel blodprovstagning och sådana väldigt korta ingrepp. Däremot så hjälper det ju oftast inte att ge vuxna socker. Och jag tror att det är för att vi vet vad som kommer att hända om jag ska välja. De små barnen vet ju inte att någon ska ta ett blodprov.
I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public.
Hej och varmt välkommen till Sjuka fakta, en podd där jag, Simon Krösi, intervjuar några av dem i vårt land som kan absolut mest om våra kroppar. Kroppen är som bekant komplicerad och därav får varje nytt avsnitt behandla ett eget ämne med en ny expert. Och dagens ämne är smärta. Dagens gäst föddes på Öland, genomförde läkarprogrammet vid Umeås universitet och tänkte först bli ögonläkare. Hade han gått den vägen, då hade vi nog inte suttit här idag. Han valde istället att specialisera sig inom intensivvård och anestesi för att bli narkosläkare. 2007 blev han dubbelspecialist i smärtlindring och han avlade sin doktorsexamen på området 2011. Han har sedan dess föreläst världen över om smärta och framförallt om hur man kan kommunicera smärta med patienter. Sen 2014 är han verksamhetschef för smärtkliniken på Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Han är högaktuell med boken Överlista smärtan och även podden med samma namn i engelsk tappning, alltså Outsmart the Pain. Ett varmt välkomnande säger jag till dig, smärtguru Karsten Ahlbäck.
Ja, tack så hemskt mycket. Det var verkligen varma ord.
Ja, men det ska vara gediget CV fodrar en gedigen intro tycker jag. Hur mår du?
Tack, jag mår jättebra. Ja. Det känns alla tiders.
Bara något jag reflekterade över innan jag kom hit. Det är för att det är många som söker vård på grund av smärta. Men det är inte jättemånga som får träffa just dig. Vad är det som krävs för att man får träffa en smärtspecialist från början?
Dels om man tittar på hur många det finns av smärtspecialister så kan man säga att det finns ungefär 100 aktiva i Sverige, smärtspecialister. Och med en femtedel av befolkningen som har långvarig smärta så skulle det innebära att kanske 20 000 människor per doktor. Så det fungerar ju inte. Och alla läkarspecialiteter säger att de har ont om folk. Så det verkar ju vara en återvändsgränd. Men dels är det ju förstås så att träffa en smärtspecialist, det gör man när man är färdigutredd. Därför att vi måste ju veta att det inte är någonting som ska opereras eller att det ligger en bakomliggande sjukdom bakom smärtan till exempel. Och det utreder man ju via en husläkare. Och när husläkaren har gjort det de kan, då kan man träffa en smärtspecialist om det behövs. Men det är faktiskt en av anledningarna till att vi skrev den här boken Överlista smärtan. Det är ju faktiskt för att man ska kunna göra väldigt mycket utan att belasta sjukvården. Därför att det finns så mycket man kan göra själv när man får veta att smärtan i sig inte är farlig. Men man måste kunna lite grann om läkemedel och lite grann om ursprung och sådana saker. Och det har vi försökt skriva om.
Hur kommer det sig att du kom in på smärta från första början?
Ja, som allt annat så var det ju slumpen förstås. Jag började faktiskt inom systemvetenskap på universitetet. Och så råkade inom citationstecken jag komma in på läkarlinjen. Och sen tyckte jag att anestesi var väldigt spännande. Och sen flyttade vi från Norrland till Stockholm. Och av praktiska skäl så blev en av de första placeringarna på smärtkliniken. Och jag tänkte väl att ja, man får väl genomlida det där. Där sitter de säkert i manchesterbyxor och skägg och hummar lite grann. Och det var ju förstås helt fel. Dels så hjälpte man ohyggligt många människor. Vi jobbade mycket mot radiumhemmet, mycket liksom patienter med cancer och så. Så att man kastades direkt in i hur viktigt det är. Men det handlade också om väldigt mycket teorier. Och det var mycket klokskap och vad man behövde kunna teoretiskt för att klara av det här. Så att jag fastnade direkt måste jag säga. Jag tyckte det var otroligt spännande. Och sen en dag när jag faktiskt stod på traumarummet, kom jag ihåg, på Karolinska och tänkte att det här kan nog rätt många och stå och sätta en slang i rätt artär eller ven. Men det här med att tränga in genom skallbenet och förstå smärta, det behöver något, behöver man tänka mer på. Och sen var jag fast. Så var det bara.
Ja, och sen var du fast. Och du har ju helt klart gjort en karriär inom smärta. Vilken är den vanligaste frågan du får om smärta?
Den vanligaste frågan är nog, vad beror det på? Och till och med när man har förklarat att det beror på till exempel en loop som har skett i hjärnan. Och inte psykologiskt utan det är rent biologiskt. Precis som om man tänker sig att man kan ha ont i ett amputerat ben som inte finns. Det händer saker i hjärnan. Men även fastän man har förklarat det så säger de, ja men vad beror det på? Och det är ju, kan ju vara väldigt svårt för många att förstå. Att det går inte att bevisa det och det betyder inte att det är inbillat. Men vi kan säga hur det började men inte visa nu med ett labbprov eller en röntgenundersökning varför det gör ont. Så det här, vad beror det på, det är nog en väldigt vanlig fråga. Den andra är faktiskt när man börjar med medicin, hur länge ska jag behöva ta den här då? Får jag någonsin sluta med medicinen? Och det får man ju oftast göra. Det är en begränsad period som man äter mediciner för att bli bättre.
Mm. Och tur är väl det?
Ja, absolut.
Och sen så sa jag också inledningen här, du har ju föreläst för väldigt många människor runt om i världen angående hur man bäst kommunicerar kring smärta till patienter med smärtproblematik. Skulle du säga att patientens förståelse för smärta är en viktig del i behandlingen och i så fall varför?
Ja, så är det absolut. Det är ju förstås ett slitet uttryck, men förståelsen för smärta, det är ju verkligen A och O, det måste man säga. Det som är det viktiga, det är ju att förstå att det är en biologisk orsak till smärtan. För att tyvärr är det så att så fort det handlar om smärta så säger de flesta, det sitter i huvudet. Och då brukar jag ibland säga, ja, ser du tavlan där borta? Ja, det var ju synd för det sitter bara i huvudet. För det är ju så att synen sitter i huvudet och hörseln och allt sitter i huvudet för där har vi hjärnan. Och det råkar vara så att smärta också sitter i huvudet. Men det betyder inte att det är någon slags inbildning. Och det måste man faktiskt förstå, att det är en biologisk förändring som gör att man får den här långvariga smärtan som man aldrig aldrig liksom blir av med. Och det gör också att den där ursprungliga smärtan i en fot eller ett ben, man kommer aldrig hitta något fel på den kroppsdelen, utan det sitter liksom närmare hjärnan än så. Och det är jätteviktigt att få både sjukvården och patienter att förstå det. Det är ju min modell, måste jag ju förstås säga. Men min modell är faktiskt att man visar att smärta har en biologisk orsak och så utgår man därifrån. För att inte göra det eller att egentligen bara hoppa över det, då landar många fortfarande i att ja, men det är någon slags psykologisk process och det här är någon extra känslig varelse som har ont. Och då måste vi vara väldigt försiktiga med den, eller så är det en person som blir väldigt jobbig för att de är bara trötta och vresiga och tar en massa energi från oss som ska jobba med det. Så man hoppar liksom över den där biologiska biten, och den tycker jag faktiskt är väldigt, väldigt viktig.
Ja, och vi ska ju idag lära oss mer om smärta och alla dess nyanser. Och i syfte, likt många andra samtal och avsnitt och ämnen som vi tar oss an i den här intervjuserien, så ska vi se om vi har lärt oss något nytt efter att samtalet är avslutat. Och för att kunna återkoppla så brukar vi utgå från ett antal föreställningar. Och då har jag då såklart även idag, även det här avsnittet, 5 föreställningar förberedda.
Sen det blir jättespännande. Det
ju, ja, eller hur? Sen kommer det ju lite andra frågor som kastas in till höger och vänster. Men så har vi ändå någon typ av röd tråd som vi kan hålla fast vid. Och dessa föreställningar är som följer. Smärta är en varningssignal. Vila är den bästa behandlingen mot smärta. Ju svårare smärtan är, desto starkare smärtlindring behövs. Det var lite det du nämnde för en liten stund sen, kommer vi också komma in på. Tänker du mindre på smärtan så gör det mindre ont. Och smärta är en naturlig del av åldrandet. Har du hört alla dessa föreställningar förut?
Ja, det har jag nog faktiskt gjort.
Ja, det har jag gjort det. Ja,
men
det.
I olika tappningar.
Ja, men det är ändå bra, för då är vi någonting på spåren också. Det ska ändå vara några vanligt förekommande på stan. Har du någon annan föreställning om smärta som du tycker är utbredd, som du vill lägga till, som vi ska hålla fast vid?
Det roliga tycker jag i och för sig är att de här föreställningarna, det är ju oftast inte patienterna själva som har det, utan det är oftast vårdgivaren som tycker det här och kanske då vidarebefordrar det till den som har ont. Så att du har verkligen pinpointat det, måste jag säga. Det här ska bli jättespännande. En favoritföreställning om smärta är väl, om vi tänker på här i vårt land, så finns det ju en föreställning att till exempel att sjukskrivning hjälper. Det här är ett ganska jobbigt ämne att ta upp för många, både för mig som läkare men även den som har ont. Men det är ju så att själva sjukskrivningen i sig hjälper inte mot smärta. Det är ingen medicinsk behandling att vara sjukskriven. Det är klart att om man inte klarar av att jobba, det är en helt annan sak. Men man blir oftast inte bättre av att vara sjukskriven om man inte tar den tiden till att till exempel bli mer aktiv eller börja prova ut en medicin och så vidare. Och den föreställningen är ibland ganska väl förekommande, att man verkligen kämpar för att bli sjukskriven och få rätt intyg och få ersättning. Och sen händer det inte så mycket med den tiden. Och det är en föreställning som man i alla fall måste tweaka på, tycker jag. Och om jag bara får lägga in en liten sak där. Många som är sjukskrivna och ska börja jobba, på tal om att man ska försöka vara psykologisk och pedagogisk här. Men de tänker så här att det är otroligt jobbigt att börja med 25% till exempel. Och sen gå från 25 till 50. Och om det är så här jobbigt nu, hur jobbigt ska det då inte vara när jag går upp till 100%? Och jag tycker att man faktiskt ska vända på det lite grann. Att tänk så här, att när du går från 25 till 50%, då har du faktiskt dubblat din arbetsmängd. Går du från 50 till 75, då har du ökat arbetsmängden med 50%. Och går du från 75 till 100%, då har du ökat arbetsmängden med 33%. Så egentligen går det åt andra hållet. Det är jobbigast i början. Och att man har den mindsetet att okej, nu är det jobbigt, men det kommer att kunna bli lättare. Jag tycker det är jätteviktigt, så att man inte tänker att jag klarar ju inte ens 50%. Jag kommer aldrig att klara 100. Nej, men det är nu du gör ditt stora jobb. Jätteviktigt att liksom förstå det när det gäller sjukskrivning och smärta. Och sen en som bara är helt tokig, som jag hör av en del kollegor, inte om någon smärta, men att på något sätt att det är bra att ha ont. Att det är liksom någon slags naturlig biologisk process. Så att den ska man inte ta bort. Så det är nog bra att man har ont efter vissa ingrepp och sådär. Man ska ha ont på akuten för att det ska synas ont man har, så man ska inte riktigt smärtlindra som man har ont i magen, för att då kan inte kirurgen undersöka ordentligt och det är blaha blaha faktiskt. Man ska inte behöva ont. Sen är det inte så att alla kan bli helt smärtfria, men smärtlindrade ska man faktiskt kunna bli.
Mm, då behöver vi nästan inte ta den längre ner i avsnittet. Men om man då kommer in, eller har för avsikt att komma in till sjukhus och söka vård eller vårdcentral och har ont, då ska man ta smärtlindring innan. För det finns ingen anledning att dölja den inför undersökningen.
Nej, och är det så att man döljer den, ja, då kanske det räckte med den smärtlindringen. Då hade man inte behövt åka in akut. Så att, det är klart att man ska.
Det är en mycket bra start på det här segmentet när vi nu har droppat våra stora föreställningar och ska ta det hela lite från början egentligen. Vad är smärta för något?
Smärta är ju ett otroligt viktigt system som vi har i vår kropp, och den ska ju varna oss framförallt vid akut smärta. Det är ju liksom själva tanken med smärtsystemet, att vi inte ska skada vår kropp. Och den sortens smärta kan man egentligen grovt sett dela in i två typer. Det ena är det som på fikonspråk kallas för nociceptiv smärta eller vävnadssmärta eller vävnadsskadesmärta. Jag brukar själv kalla den för muskel-, skelett- och ledsmärta. Det inbegriper inte riktigt allt, men den är tillräckligt bra för att vara en bra förklaringsmodell för de jag pratar med. Så det ena är vävnadssmärta och det andra är nervsmärta. Och ibland så kallas den också för neurogen eller neuropatisk smärta, men det är nervsmärta. Då handlar det mycket om att blir man sparkad på benet eller om man har träningsvärk, men då är det den här muskelsmärtan eller skelettsmärtan. Har man haft bältros en längre tid eller ett amputerat ben, då är det en nervsmärta. Och anledningen till att vi delar in det så, det är ju att det är helt olika behandlingar, både när det gäller läkemedel men även när det gäller till exempel tensbehandling, de här plattorna med ström. Har man en muskelsmärta, då kan man sätta plattorna mitt i området och vrida på strömmen. Har man en nervsmärta där man inte ens vill ta i huden och så sätter man dit två plattor och vrider på ström, det blir inte jättepopulärt. Så för behandlingens skull så är det jätteviktigt att veta skillnaden. Och sen har vi den tredje typen som man kallar för långvarig smärta. Eller jag kallar den för långvarig smärta. Många gånger hör man kronisk. Jag tycker precis som i engelskan där många vill ändra chronic pain till persistent pain, så tycker jag att vi faktiskt ska använda långvarig smärta istället för kronisk smärta. Och vid långvarig smärta, då suddas de här gränserna ut. Då handlar det egentligen inte om ifall det började som en muskelsmärta eller som en nervsmärta, utan nu är det en långvarig smärta. Och den ska behandlas annorlunda, både läkemedelsmässigt och på andra sätt. Och det som är lite intressant här för den som har lyssnat noga är ju att jag har ju inte sagt någonting om intensiteten igen. Det handlar inte alls om hur ont det gör. Har ingenting med behandling att göra, utan vad det är för sorts smärta. Och det är superviktigt att förstå det. Och sen är det faktiskt så att i läroböcker så finns det oftast någonting som kallas för psykogen smärta. Och det handlar ju egentligen om att man på något sätt inbillar sig att man har ont. Och det existerar i stort sett inte. Så jag skulle helst vilja att man tog bort hela den definitionen, för att det lär fel. Det är så många som då automatiskt tänker att det finns faktiskt något som heter psykogen smärta, så att det är nog många som inbillar sig, men så är det inte. Vi kan ha väldigt, väldigt olika uttryck på hur vi visa vår smärta, och en del tycker vi är väldigt konstigt. Det kan ju finnas kulturella aspekter på det där vi inte ens förstår varför man beter sig som man gör när man har ont, eller kanske inte ens har ont utan man är rädd för att få ont. Men det betyder ju inte att man faktiskt upplever den smärtan och ska behandlas på rätt sätt. Så psykogen, att man inbillar sig, det, nej, det finns inte.
Nej. Hur liksom, det kanske är en väldigt komplicerad och utdragen fråga att besvara, men liksom, hur fungerar smärtsystemet?
Vi har det här akuta systemet som skickar in smärta. Och sen har vi ett system som faktiskt försöker ta bort onödig smärta. Jag brukar kalla det för smärtfiltret. Men det är egentligen ett system som dämpar smärta som inte behövs. Det här är ju ett väldigt finstämt system där man ska se till att man skickar in precis tillräckligt mycket smärta som behövs. Och man ska filtrera bort tillräckligt mycket smärta. För skulle det ena systemet fungera för bra, då skulle vi sitta och skrika hela tiden. Och skulle det andra systemet fungera för bra, då skulle vi antagligen sova för att vi var så liksom välreglerade åt det hållet. Precis som blodet till exempel. Vi tillverkar proppar i blodet och vi löser upp proppar precis samtidigt, fast på olika delar i kroppen. Så det är samma sak med smärtsystemet. Och mitt emellan de här systemen så har vi vår stora hjärna. Och där ska alla smärtsignaler, om man kan kalla dem för det då, processas. Och där vet vi att smärtsignalerna går förbi områden som inte alls har med smärta primärt att göra, utan det har att göra med så mycket annat i vårt liv. Och då vet man att när smärtsystemet eller hjärnan blir lite överbelastad, den kan inte ta hand om alla smärtimpulser och alla andra impulser som kommer in, då måste den börja prioritera. Och den kommer aldrig att prioritera bort smärta först, för den tror fortfarande att det är en akut smärtsignal, även om den är långvarig. Och det gör att vi fortfarande har ont, men istället så börjar hjärnan prioritera ner andra saker. Och det är därför många med långvarig smärta känner att de har svårt att koncentrera sig, de har lätt att glömma saker, de kan tappa sexlusten, de kan ha svårt att sova och lätt att tappa humöret eller lätt att bli ledsna. Och återigen, det är faktiskt biologiska förändringar som sker. Man håller inte på att bli ospecifikt tokig. Så att man får väl säga att för hjärnan så är allting en varningssignal, men det är ju inte en behövd varningssignal när det gäller långvarig smärta. Den kan vi lika gärna vara utan.
På tal om olika sorters smärta då, som vi nu är inne och diskuterar, så finns det en lyssnarfråga från en David Karlsson som undrar hur det fungerar med fantomsmärta. Kan du berätta lite kort vad det är och hur det fungerar?
Ja, en fantomsmärta är ju att man egentligen tar bort en kroppsdel. Man opererar bort eller man har skadat sig så att man tappar en kroppsdel. Vi säger att det är till exempel ett underben som man har fått operera bort. Och då är det egentligen, kan man säga, olika saker man kan känna där. Dels har vi någonting som kallas för fantomsensationer, som inte är samma sak som smärta. Så det måste man först fundera på, om det är bara så att man känner att man har den där kroppsdelen som inte finns, men det gör egentligen inte ont. För en del förväxlar faktiskt det här lite grann, att det blir sånt obehag av att känna den där delen som inte finns, och så tolkar man det som att det gör ont. Så vi har de fantomsensationerna och sen så har vi fantomsmärta. Och det är ju verkligen att det gör ont i den del som inte finns. Och sen har vi en del som kallas för stumpsmärta. Och det är egentligen att stumpen, alltså den biten som finns kvar, att när man berör den eller på något sätt påverkar den, så får man smärta i den delen. Och som sen faktiskt kan kännas som att den är i den där delen som inte finns. Så det är liksom de tre delarna av fantomsensationen och smärtan. Och sen vad det beror på, man är ju inte helt säker, men det har antagligen att göra med att hjärnan och ryggmärgens nerver är ju faktiskt intakta ända ut till det avklippta stället. Och när det stället inte finns, så tror hjärnan i sin kontakt med ryggmärgen och de nerverna att den fortfarande finns kvar. Och det är därför man tror det.
Jag hoppas att David Karlsson och andra lyssnare har blivit lite klokare på det här med fantomsmärta då. Nu har vi pratat om smärta som du nämnde väldigt snabbt i början här, att det inte riktigt går att ta blodprover och sådär på det, och att vissa säger att det bara sitter i huvudet, och det gör det ju, för det är ju verkligen kopplat till hjärnan. Men spontant känns ju smärta som en väldigt subjektiv och personlig upplevelse. Och då undrar jag egentligen, hur mäter man en annan personsmärta?
Det finns ju skalor som vi ofta använder inom sjukvården när vi har människor som inte kan kommunicera ordentligt. Kanske de är dementa eller på något annat sätt inte kan kommunicera. Och då försöker man ju titta på ansiktsuttryck och blodtryck och puls och många olika parametrar, och så gör man studier på det. Men vi når ju inte riktigt fram där. Det finns ju många studier som också visar att det inte riktigt stämmer så bra, de här undersökningsmetoderna. I själva definitionen av smärta står det att smärta är en subjektiv upplevelse. Så det går tyvärr inte för omgivningen att säga hur ont någon annan har. Och man har ju försökt att göra apparatur där man har en bestämd sorts smärta som man får innan till exempel en operation. Och så vet man då att får man den här smärtan, så säger ett genomsnitt av befolkningen att det är 5 på en 10-gradig skala. Och så var tanken att om man då gav alla människor den smärtan inför en operation och så tittade man på om de tyckte att den där femman var en etta eller en tia, så kunde man på något sätt förutse hur det skulle gå efter operationen med smärtlindring. Men det lyckades ju aldrig, därför att jag tror inte ens man fick till den där kontrollgruppen, för att det var så olika. Man fick inte liksom en stabil femma på ett visst smärtstimuli, det gick liksom inte. Så att det är verkligen subjektivt.
Ja, och då kommer vi lite liksom av manuset här, men det får ju mig osökt att tänka på det här med att var och varannan patient talar om hög respektive låg smärttröskel. Dels, vad det är smärttröskel, finns det liksom i smärtvärlden på riktigt? Och vet man att det finns människor som har olika hög respektive låg tröskel?
Ja, det finns definitivt forskning som visar olika trösklar, och man har ju försökt titta på om det är så här genetiskt, om det har med kön att göra. Det är ju ganska populärt att hänvisa till artiklar där man på något sätt visar att män eller kvinnor är mer smärttåliga. Det är ju liksom så här en lustig grej att kunna säga, nu är det bevisat att, och så säger man det man alltid har vetat, till exempel. Men i realiteten så handlar det ju mycket, mycket mer om individnivå. Jag har till exempel i boken ett exempel när jag själv gjorde AT i Örnsköldsvik. Så fick vi in två personer efter varandra. Och det första var en ung man som åkte in ambulans och hade antagligen brutit foten på väldigt många ställen. För han vrålade av smärta och det är svårt att smärtlindra honom. Och röntgen visade att det var ingenting, utan det var en rejäl stukning. Och efter honom så kom den äldre man som hade gått 5 kilometer och som också då hade stukat foten, men gjorde röntgen och hade det vi kallar för en trimalleolär fotledsfraktur, så den var ganska avancerad. Och då kunde jag ju inte låta bli att fråga honom, men liksom, varför gick du 5 kilometer till akutmottagningen, varför tog du inte ambulansen? Och då sa han att ja, hör du, när jag hade gått 2,5 kilometer så var det ju lika långt att fortsätta gå som att gå hem, så det var bara att traska på. Och då kan ju många tänka så här, ja men den där första killen, det var ju en blödig typ liksom, ambulans in och bara en stukning. Och det andra, det var en riktig he-man, liksom en riktig gubbe som visste var skåpet skulle stå. Men jag tänker så här att om det hade varit en smärtsam hjärtinfarkt, då kanske killen nummer 1 hade åkt in och gubben nummer 2 hade stannat hemma. Och gubben hade dött och killen hade fått hjälp. Så att det finns liksom inget rätt eller fel hur man uttrycker smärtan. Däremot är det ohyggligt olika mellan människor. Och det kommer vi liksom att få leva med. Att vi kan inte tycka något om hur ont någon annan har. Och det finns ju en genetisk defekt som säkert många känner till uppe i Norrbotten, där man faktiskt inte kan känna smärta. Och de mår ju inte bra. De får ju benbrott och de brännskadar sig utan att veta om det. Alltså det är ju farligt för dem verkligen att inte känna något. Så smärtsystemet har en otroligt viktig funktion i kroppen. Så att vi måste kunna känna smärta. Men hur vi uttrycker det är väldigt stor skillnad.
Det är fascinerande och spännande att höra det. Därför att precis som du beskriver om din upplevelse, så har väl, även om jag inte haft lika många, så har man ju noterat att människor kan göra olika mycket väsen av sig för olika åkommor. Och det är ju som du säger, att man har ju en förutfattad mening om den som skriker mycket för lite och den som inte gör väsen ifrån sig alls för något som kanske ändå man själv hade skrikit rätt högt för. Mm. Och då är ju inte ovanligt, det är ju alltid exemplet Norrland. Jag vet inte varför det blir att Norrland på något sätt står på ett fundament av väldigt smärttåliga individer som inte ber om hjälp i onödan. Ja, vi ska inte grotta ner oss i det heller nu. Men då kanske det är omöjligt att svara på min nästa fråga, för den berör lite subjektiv upplevelse. Men Joakim Nidén har skickat in en fråga som lyder som följer. Har man kunnat fastställa vetenskapligt vad som gör mest ont mellan att föda barn och bli sparkad i skrevet?
Just den studien har jag nog faktiskt inte sett. Nej, det har man ju inte gjort. Och det är ju förstås en mycket, det var en väldigt välformulerad fråga, för att den ställer ju saker på sin spets. Liksom, hur jämför man olika sorters smärta? Det är en väldigt klok fråga. Och där kan man ju säga att vi får ju oftast höra, ja men när man föder barn, det är det värsta smärta man kan tänka sig. Men där har vi liksom det positiva, att man på något sätt vet att det för med sig att man blir en ny medlem i familjen, och därför är det väldigt positivt. Det som är väldigt speciellt i studier oftast när det gäller smärtlindring i samband med förlossning när de ska få epiduraler och så vidare. Så ibland kan det ju dröja väldigt länge innan narkosläkaren har tid. Och så har man gjort studier där man har tittat på upplevelsen av smärtlindringen. Och även om man är missnöjd med hur det går precis medan man är under förlossning, så efteråt vill man inte göra om något, för då är man nöjd efteråt. För då bryr man sig inte längre, för det gick ju riktigt bra det här. Men har man en smärta där det handlar om en cancer, där man vet att det går bara åt ett håll, då blir det en mycket mer negativ smärta. Så att det går inte att mäta liksom smärta som smärta, utan det är så mycket annat som ligger i det där. Och jag har haft män som säger att okej, föda barn, men det är ingen som har haft njursten, för det har jag haft. Och jag har haft kvinnor som har sagt att njursten är det värsta jag haft. Det var till och med värre än att föda barn. Men jag har hört andra som har sagt att föda barn var det värsta jag visste. Njurstenen var ingenting mot det här. Så att det är återigen lite otillfredsställande kanske, men väldigt subjektivt.
Så vi landar egentligen igen i att det är väldigt individuellt då.
Ja.
Och så kan man egentligen inte peka finger eller tro att man vet mer om hur någon annan känner ens idag med försök till mätning. Men är vi ändå inne nu på det här med föda barn och njursten, sa vi och skrev i frågan. Det finns ju en del föreställningar om att det skiljer sig kring smärta mellan kvinnor och män. Och sen har jag egentligen planerat en hel utläggning här för vad det kan bero på. Men det har vi ju liksom varit inne lite på. Att man som kvinna kan vara antingen lite gnällig och smärtkänslig. Och å andra sidan så kan man tro då att det finns en biologisk orsak till högre smärttröskel som ska förbereda och kunna hantera barnafödande. Och männen å andra sidan, när de ropar på hjälp, så finns det studier som säger att då måste man ju verkligen ta det på allvar. Därför att det är karar och de kommer bara säga till om det verkligen inte går att hålla igen. Frågan lyder väl egentligen om det finns någon biologisk skillnad mellan män och kvinnor avseende då smärtsystemet. För upplevelser sa vi att man inte riktigt kan mäta. Men finns det någon skillnad i hur smärtsystemet ser ut och är konfigurerat?
Ja, det måste jag nog säga ändå att det gör det. I den forskning vi kan se hittills så ser man skillnader. Sen ska man ju vara väldigt uppmärksam på att även om forskning ska vara liksom objektiv och man ska förkasta hypoteser som inte stämmer, så är det ju ofta så att den som börjar forska på någonting faktiskt har tänkt sig någonting. Att man ska visa någon skillnad, det kanske inte ens är så att de tycker att det borde vara så att kvinnor eller män någonting, men de vill se en skillnad och då hittar man det till slut. Alltså nu är jag ganska blant här, men så funkar det tyvärr ibland i forskningen. Så att, men med den nypan salt så tycker jag ändå sammantaget att man kan säga att det finns skillnader. Sen har då en del visat att det längst ute på smärtreceptornivå, alltså ute i huden, att det kan skilja sig hos kvinnor och män. Medan andra studier kan visa att det händer andra saker centralt i hjärnan. Min bedömning är att det finns biologiska skillnader mellan könen när det gäller smärtsystemet. Men jag tror att den individuella variationen som beror på genetik inom familjen eller miljö, hur man växer upp och omgivningen, har betydligt större betydelse än de generella skillnaderna mellan könen. Så tror jag.
Så man kan egentligen då, om jag tolkar det, inte säga som en generalisering att kvinnor har högre smärttröskel?
Nej.
Nej.
Ja, men tänk att vara kvinna och veta att jag har inte större smärttröskel och ändå klarar det här. Det är ju fantastiskt.
Ja, absolut. Ja. Nej, men gud, det är klart. Mm. Det tycker jag verkligen. Det är bara att det är någonting som slängs med rätt ofta. Och därför tänkte jag att det var kul att i alla fall få ställa frågan och se hur det är.
Men jag är helt säker på att om man vill svara ja på den frågan, så går det att hitta liksom en enstaka studie som visar att när man har gjort... Man gjorde till exempel en studie på äldre, för det fanns en föreställning att äldre inte kände smärta. Och då gjorde man på 50-talet en studie där man skickade ström genom tänderna på dem. Och det var ju inte så etiskt. Men där kom man då fram till i den studien att själva smärtan som de kände av elströmmen, den var något lägre. Men systemet som ska ta bort smärta i hjärnan, kan man säga, det var svagare. Så summan av kardemumman var att det var samma smärtupplevelse som någon annan som inte är lika gammal. Så det går alltid att hitta någonting. Och en liten rolig parentes till det här, det är att ibland när jag håller föreläsningar så brukar jag fråga när, jag brukar ta ett snitt och så brukar jag säga när är du född? Och så säger de vilket år och sen tar jag ett snitt av alla. Så är det 100 som lyssnar så frågar jag 10. 10% i ett material, det är väldigt mycket statistiskt sett. Och sen brukar jag fråga auditoriet, vem här är född i september 1960? Och det är ju typ en eller ingen. Och ändå är det snittet för alla. Så att till och med om man då skulle ta 10% i ett snitt av Sveriges befolkning, det är ju liksom 1 miljon människor, så är det inte säkert att det resultatet säger vad just du har för någonting, utan det är på gruppnivå. Så man får vara väldigt försiktig när det gäller smärta att ta generella fynd i forskning och applicera det på den människa som sitter mitt emot den.
Ja, det gör ju det hela ännu knepigare då när det kommer till behandling och hantering. Mm. Men då har vi alltså fått lite koll nu på anatomi och fysiologi. Och sen finns det lite olika tips på hur man underlättar vid smärta. Och ett av de vanligast förekommande är vila. Och det är också en av våra stora föreställningar för dagen. Och i samma korg kan man ju säga att man finner att man ibland ombeds att avstå från träning och motion om det gör ont. Men det finns också de som säger att man absolut inte ska vila när man har ont. Så det finns ju lite motstridiga bud här. Vad säger forskningen om det här?
Jag vågar påstå att inom långvarig smärta så är det utan tvivel visat att fysisk aktivitet förbättrar smärta långsiktigt. Så är det bara. Och då är ju förstås brasklappen att man måste vara färdigutredd. Och man måste förstås också känna att man är färdigutredd, för annars så tror man ju att man inte kan röra på sig. Men är man färdigutredd, då vet man att rörelse är det absolut bästa för långvarig smärta. Och det finns till och med en jättespännande forskning där man har tittat på vad som händer just i hjärnan, och där man ser att ju närmare man tränar den onda kroppsdelen, desto bättre effekt har man generellt på smärtsystemet. Vilket innebär att om man till exempel har ont i ett knä, så har man bättre effekt om man intensifiera träningen på just knät än om man kör konditionsträning för hela kroppen eller något sånt. Vilket ju är jättespännande, för det är just knät man kanske vill träna sist. Man tänker, ja men jag kommer igång med någonting, men det där knät ska jag nog undvika. Och det är det vi håller på väldigt mycket med på smärtkliniken, det vi kallar för exponeringsbehandlingar, där vi faktiskt först kan säga att det är inget fel på det här knät. Vi pratar med ortopeden som opererat till exempel, och vi tittar på röntgenbilder och vi undersöker patienten, och sen får de, hör och häpna, hoppa i en trappa på det onda benet. Där föreställningen är att det här benet kommer att gå sönder nu. Och vi lyckas övertyga dem om att vi vet vad vi gör, varsågod och hoppa. Och så får de hoppa upp för det där, den där trappan. De får veta att det gör mer ont, men det har inte med saken att göra. Sen kommer den tillbaka efter några dagar och gör samma sak igen. Och sen har de släppt kryckan efter 2 veckor som de har haft i 2 år.
Och då måste ni alltså jobba väldigt mycket med patientens egna föreställningar ju. För det skiljer ju sig lite från andra tillstånd. Det är inte alltid lika vanligt att man säger att nu har du njursten. Det viktigaste nu är att du förstår din njursten för att det ska bli bättre. Utan smärta är ju lite unikt på det sättet.
Äsch, jag har sagt fel alla år.
Nej, men jag tänkte att vi skulle stanna lite här kort bara. Eftersom att det är lite unikt och lite eget. Det här med att förstå, nu ska vi se att jag kan formulera det här på ett bra sätt.
Du kan skjuta in det här säkert, men jag kan svara lite på den så kanske du kan. Mm. När man pratar om smärta på det här viset så kan man ju oftast ändå hamna i det här att ja, men smärta är lite speciellt och det, okay, det är biologiskt, men det sitter ändå i huvudet ungefär så. Men jag brukar egentligen dra parallellen med diabetes. Att om man har diabetes och kommer till doktorn, så kommer ju inte doktorn att säga du har diabetes, nu vet du det, hej då. Utan man måste ju veta vad det är för sorts diabetes och hur man ska behandla den. Det förstår ju alla. Och det är samma sak med smärta. Att det räcker inte att någon säger du har i det här fallet då långvarig smärta. Utan man måste veta, är det den där nociceptiva smärtan? För då är det de här läkemedlen. Då hjälper till exempel antiinflammatoriska läkemedel kanske. Är det en nervsmärta, då kommer de inte att hjälpa. Och då ska du ta kanske antidepressiva läkemedel. Och det har inte alls med depression att göra, utan de råkar vara smärtlindrande också. Så man måste liksom informera om det. Eller så kanske det är den här långvariga smärtan. Och då lämnar vi lite grann det andra. Men det finns läkemedel även mot långvarig smärta och andra behandlingsmetoder. Så egentligen så är inte skillnaden jättestor mellan att förklara en diabetes och förklara smärta. Men man gör det på lite olika sätt. Och till sist brukar jag också säga att om det står diabetesmottagning, då förstår alla att den här doktorn kommer inte att ta bort min diabetes, men jag kommer liksom att bli bättre och kunna hantera det. Och det är egentligen samma sak med smärtmottagning. Vi tar inte bort smärtan, men vi ser till att man kan hantera den. Och då är det faktiskt så att en del hanterar det så bra att de har inte ont längre faktiskt. Och en del får helt plötsligt rätt medicin för att man har gjort en bättre bedömning av vad det var för sorts smärta.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Man säger på något sätt att inställning eller fokuset till smärtan kan påverka upplevelsen av smärtan i sig. Och många gånger motiveras det bland annat med avledbarhet. Alltså exempelvis att du har ett barn som ramlar omkull, börjar gråta och står du där redo med en glass och viftar. Då glömmer barnet liksom bort precis att de har ramlat och skrapat upp benet. Så antingen ska man som förälder alltid ha en glass redo eller jag vet inte. Men hur ser kopplingen ut mellan smärtupplevelse och inställning till smärtan?
Det är ju en otroligt bra fråga, för det tror jag alla nästan känner inombords. Att det är klart att de två sakerna har med varandra att göra. Att om man har inställningen att smärtan är farlig, då kommer man att uppleva den som väldigt hotande förstås. Sen finns det en biologisk orsak till att det vi ibland kallar för avledning fungerar. Hjärnan kan inte koncentrera sig på allting samtidigt, utan den tar det största hotet främst, så är det. Så att sitter du på en parkbänk och en mygga biter dig, då känner du det och det gör ont. Sitter du på en parkbänk och någon slår sönder en armen med ett järnrör, då märker du inte myggan, för det där var järnröret som spräckte armen, var jätteviktigt. Samtidigt som du tittar på det och det dyker upp en tiger som är rymt från zoo och håller på att kasta sig mot det, då glömmer du att du har ont i armen, utan då är det tigern som gäller. Så det där, och det där är ju inte något man inbillar sig. Det var en ganska osannolik händelsekedja. Men det är ju så hjärnan gör. Och det är jätteviktigt. Och det är ju på samma sätt. Det finns ju en viss så här biologisk avledbarhet även hos barn. Som ju alla, som du säger, föräldrar vet. Hur man ska få dem att inte känna kanske den där smärtan.
Ja, och arbetar ni systematiskt då med att förändra människors smärta genom inställning? Är det det som är det här med att till exempel hoppa i trappen på det onda benet för att man har föreställt sig att det gör ont? Är det liksom att omprogrammera inställningen som man har?
Ja, det kan nog vara lite olika delar. Den som hoppar till exempel, där kan det ju ofta vara att man är så övertygad om att någonting går sönder så att man måste faktiskt bevisa att det inte går sönder. Det andra kan vara att man helt enkelt inte fokuserar på smärtan. Det är det som smärterehabilitering oftast handlar om. Om man har en smärta, vi säger att vi har ett fullt liv och man kan göra precis allt man vill här i livet, och så råkar man ut för någon slags skada som gör att man får ont. Då är det hjärnans yttersta plikt, tycker den själv, att skydda oss från den där smärtan. Och det gör den genom att säga till kroppen att nu ska du röra dig mindre. Ett typexempel kan ju vara en sån där frozen shoulder eller fryst skuldra, där man inte riktigt kan röra hela omfånget för att det gör så ont. Och sen får man mindre och mindre omfång för allting gör ont. Och till slut hänger bara den där högra armen och man gör ingenting med den. Och man börjar hälsa på folk med vänster, så att hjärnan kopplar nästan bort höger sida bara på grund av det. Och pratar man då med de som har haft den här smärtan och hur mycket bättre de blev när de slutade röra sig, så är det ju tyvärr så att de har ju minst lika ont som de hade i början. Så därför är ju utgångspunkten på en smärtklinik att få upp funktionen. För oss är det mycket bättre att du gör mer med precis samma smärta än att du inte gör det och har ont. För problemet är att när man gör mindre, då krymper ju livet, och det är alla sådana här kryddor i livet som försvinner. Allt som är kvar, det är alla måsten. Man måste fixa det och man måste laga mat och man måste gå till jobbet. Man måste klä på sig och hålla sig ren och fin. Men allt det där roliga, det försvinner. Och då krymper livet och då mår man sämre, och så till slut får man mer ont. Så det är det som är så viktigt, att man ska fokusera bort från smärtan. Och då brukar ju en del säga, ja men då har jag ju inte riktigt smärtlindring. Jo, men till slut har man det, för man tänker inte ens på smärtan. Och det är ju definitivt en inställning.
Mycket, mycket psykologi bakom.
Ja, visst ja, är det. Det är det som är så kul.
Ja, jag tänker, nu ska vi komma in lite på behandling. Då smärta är en sån här stor övergripande historia som ibland är svårbehandlad. Nu blir det ju speciellt, eftersom att de som träffar dig, som du redan har nämnt, har ju redan då genomgått en ganska gedigen utredning för att utesluta i princip alla andra orsaker till att man faktiskt har ont. Men många som träffar dig har svåra besvär med smärta som inte ger med sig. Och det gör de ibland inte heller, trots många gånger starka smärtlindrande läkemedel av olika typ. Varför fungerar det inte alltid för dem, fastän det kan fungera väldigt väl för någon annan?
Dels kan man definitivt behandla fel smärta. Det är vi med om många gånger, att man har använt fel klassifikation av smärtan. Att man behandlar en vävnadssmärta men det var en nervsmärta, eller tvärtom. Och det är rätt viktigt, för annars kan man få lite panik, speciellt om det gör väldigt ont i en akut smärta till exempel. Att man snabbt vill ge någonting starkt för att man ska hjälpa någon, och då hamnar man lite fel. Jag brukar ibland ta som exempel att om man har en cancertumör som växer runt ett blodkärl, då får man syrebrist, och då är den smärtan en så kallad vävnadssmärta, och då hjälper till exempel morfin. Men har man exakt samma tumör fast den växer runt en nerv, då är det ju en nervsmärta, och då kommer morfin inte att hjälpa, utan då är det faktiskt antidepressiva till exempel som hjälper, som är mycket långsammare i sig, vilket gör att man kan bli lite frustrerad om man ska ge någonting snabbt. Och så vidare. Så att det är jätteviktigt när det gäller den akuta smärtan att veta vilken mekanism det är. Dels handlar det om att ju längre tiden går, desto mindre effekt har man av de normala akuta läkemedlen. Så oftast är det så att någon som har exakt samma lårsmärta som grannen, men grannen har haft ont i 6 veckor och själv har haft ont i 2,5 år, då kommer inte samma sorts medicin att hjälpa hos mig. Då kan det i och för sig vara bra att veta hur det började för att kunna förklara för patienten. Men vi förutsätter att de är färdigutredda och att det inte finns någonting att behandla den vägen. Då handlar det mer om att hitta läkemedel mot långvarig smärta. Och då pratar vi om det här smärtfiltret som jag pratade om förut. Att det kan behöva stärkas, plus fysisk aktivitet som man vet sätter igång systemet. Och sen allt det andra som handlar om den här, om vi får kalla det för psykologin. Alltså få folk att börja röra sig för att förstå att det inte är farligt. Och det du beskriver så bra är ju just det där att man, trots att man har gjort en massa saker, så har man lika ont. Och man kanske har börjat med smärtlindrande mediciner. Men det som kan vara lite trist är ju att man till exempel ser helt normala åldersförändringar till exempel på bilddiagnostik som orsaken till smärta. Jag har ju ont i nedre delen av ryggen, och på röntgen syns det att jag har åldersförändringar. Och så tänker man inte på att 8 av 10 har de där åldersförändringarna och det gör inte ont. Så det har inte med saken att göra. I den här boken som vi skrev så har vi ett exempel, en jättespännande studie tyckte jag. Där det var en 63-årig kvinna i New York som gick till 10 olika kliniker som gjorde röntgenundersökning då, eller inte röntgen men bilddiagnostik med magnetkamera. Och så beskrev hon samma besvär. Hon hade ont i ryggen och det strålade ner i ena benet. Och sen gjorde man undersökningar och sen gick svaret till 2 granskare, oberoende granskare, som tittade. Och då visade det sig att på de där 10 olika undersökningarna så fick hon 49 olika liksom synliga diagnoser. Och inte ett enda fynd återkom i alla 10 svaren. Och det var ju allt från det vi kallar för degenerativa förändringar, alltså åldersförändringar som inte säger någonting om smärta, till det som ibland kallas för spondylolistes, att koterna åker ifrån varandra, som ett helt vanligt normalfynd hos många. Men då finns det en del som får höra att de där koterna håller på att glida isär och där går ju alla nerver, så om de glider isär tillräckligt långt då klipps nerverna och då blir du förlamad. Alltså får man höra sånt, då är det klart, då vill man ju bli opererad. Och inom smärtvärlden så vet vi att det har inte med smärtan att göra. Det är liksom ett bifynd. Och det är jätteviktigt. Som du säger, man hamnar oftast sist på en smärtklinik. Men ibland skulle jag vilja att kanske husläkaren eller ortopeden i alla fall lyfter luren och hör liksom, finns det något annat att göra än att föreslå en operation här? Eller har vi något vägs ände? Än att man ska komma till oss och säga det som många säger, ni är mitt sista hopp. Det skulle vara roligare att vara det första hoppet än det sista.
Är det så att svårare smärta alltid kräver starkare smärtlindring?
Nej.
Nej, kort svar.
Ja, vi sa det. Nästa.
Ja. Nej.
Och det är egentligen åt båda hållen. Om man har en ganska lindrig smärta, men man vet att här hjälper morfinpreparat. Och nu tar jag liksom i för att folk ska rygga till och verkligen lyssna. Men vi säger att det är så att det gör inte så ont om du hade fått bestämma. Nu är det inte du som har ont. Men vi säger att det är så här. Man har inte speciellt ont, men man vet att morfin funkar jättebra på just den här smärtan. Då kanske de ska ha en kort period med morfinpreparat för att bli smärtfria och sen gå vidare. Än att de ska ta ett antiinflammatoriskt läkemedel som inte hjälper och som ger dem magsår istället. Och att de blir inlagda på grund av det. Sen har vi så här jättekraftiga smärtor där man vet att det går liksom inte ens att ge dem morfin för att det hjälper inte. Man kan söva människor på morfin men de har lika ont när de somnar som när de vaknar. För att det var fel mekanism. Det kanske var en nervsmärta och då kommer inte morfin att hjälpa. Så att intensiteten som sagt har ingenting med saken att göra. Och ibland kan man ju då hamna fel, att man börjar med någonting och så tänker man bara mer och mer och mer och mer.
Mm. Och när man har patienter med smärta som inte är så enkel att behandla, så har ju människor en tendens att ta till egna knep. Och det här skulle kunna bli en riktigt spännande cliffhanger till någonting helt annat. Men i vissa delar av världen så börjar det ju faktiskt mer och mer användas aktiva substanser utvunna ur cannabisplanta. Finns det ens i Sverige? Och känner du till någonting om det och hur väl det fungerar och varför det fungerar när något annat inte fungerar?
Mm. Bakgrunden till att till exempel cannabis eller cannabinoider då har blivit så populära tror jag är att man vill återigen ha en quick fix på en svår smärta. Att man tänker att nu kanske det där preparatet kommer äntligen som jag har väntat på. Så det finns en slags desperation eller frustration i att man inte har hjälp och så tänker man att nu kommer nästa läkemedel som är nytt och som kan hjälpa mig. Och där tror jag ju tyvärr att man hamnar lite fel, för det kommer aldrig att komma ett sånt läkemedel som hjälper den komplexa långvariga smärtan alls. Men tittar man rent medicinskt eller farmakologiskt på det, så är det ju så att vi har cannabinoidreceptorer i vår kropp där vi vet att läkemedel sätter sig och har effekt på smärta. Där till och med paracetamol fastnar på den receptorn, där man förut trodde att den bara hade en perifer effekt, som det heter, liksom ute i kroppen men ingenting i hjärnan. Och sen så visade det sig att den satte sig på den här cannabinoidreceptorn, och det kanske är det som också ger lite smärtlindring. Vi hade ju de framförallt äldre patienterna som sa att de oftast tog, eller gärna tog, en Alvedon när de skulle gå och lägga sig, för då sov de bättre. Och då skrattade vi läkare och jag började så här undrar om det inte var att de tog sig en världens svagaste joint i form av en paracetamol. Jag vet inte. Men så det finns ju förstås ett slags fog för att tänka sig att cannabinoider hjälper. Så ja, men tittar man på studierna som i alla fall har genomförts hittills så finns det inga övertygande bevis för det. Man försöker ju då skilja på THC som är liksom den rusgivande delen mot CBD som ska vara den enbart smärtlindrande delen. Just för att man inte ska uppleva smärtlindring för att man är lite hög. Och det är liksom inga bra resultat. Man börjar ju titta på spasticitet, alltså när man har typ kramper, epilepsikramper. Det är ju en annan del av cannabinoider där man kanske ser lite bättre effekt. Men smärta ytterst osäkert. Och FDA har ju kommit ut i USA och sagt att det är betydligt större andel av till exempel psykoser än vad man kunde tro. Så att det här att det är något slags ofarligt preparat stämmer ju inte. Å andra sidan är ju de opioider vi äter nu inte speciellt nyttiga heller. Så för att göra en slags sammanfattning av allt det här konstiga som har sagt som inte verkar stämma eller allt verkar gå in i varandra, så är det väl så att ja, rent farmakologiskt så borde man säkert kunna hitta subgrupper som det heter som kan ha effekt istället för att ta starka opioider. Men vi har inte fått de studierna än alls på långa vägar. Så därför så finns det inget sånt preparat som vi brukar skriva ut. Det finns cannabinoidpreparat som man kan ge på recept. I Sverige finns det ett som används vid MS och inte smärta då, utan egentligen spasticitet. Men det kan man skriva ut. Och det har jag väl själv skrivit ut till ett handfull personer. Har inte hjälpt oss en enda. Och det var ändå utvalda personer där jag tänkt att det kanske hjälper. Så det har jag slutat med personligen. Jag ser liksom ingen effekt alls. Så att ja, tyvärr, men vi kanske kommer någonstans så småningom, men vi är inte där än.
Nej, också bra ett bra inspel till debatten. Eftersom att det som du säger också finns väldigt många olika bud, och är man inte väl insatt och förstår de studier som görs och kan bedöma deras aktualitet, då blir det lätt att man tror på ingressen i någon spektakulär rubrik istället, och så tar man med sig det till middagsbordet.
Det räcker väl med att en influencer säger att det funkade hos min kusin. Så helt plötsligt tänker en miljon att då hjälper det ju.
Ja, men så är det med allt. Nu ska vi verkligen inte komma in på det.
Det blir nästa avsnitt.
Ja, men så är det med allt. Så är det ju även med politik och allt möjligt i den här världen. Men så är det ju, absolut. Att man också gärna lyssnar på dem man har nära, oavsett vad de pysslar med till vardags. Bra, då lämnar vi cannabis och cannabinoider. En annan grej som kopplar an egentligen till vår sista föreställning för dagen, stora huvudföreställning ska sägas då, det är att under läkarutbildningen när jag gick den så var smärtlindring en av de centrala delarna som man behövde lära sig väldigt mycket om när man började prata om livets slutskede och patienter som befann sig där. Och sen vet jag att det på stan inte är helt ovanligt att hitta människor som är oroliga på förhand för en smärta som man tror sig veta kommer infinna sig allt eftersom man blir äldre. Och det kan ju röra sig om allt ifrån mer frekventa diskbråck, artros, onda knän, onda leder generellt, reumatism. Det finns ju allt möjligt som orsakar rörelseinskränkning och smärta. Och därav då tror jag föreställningen att smärta är en naturlig del av åldrandet. Och då när jag ändå har dig här som är smärtspecialist.
Ja, som är gammal tror jag du skulle säga. Ja,
exakt. Så nu när jag ändå har en gammal människa här i studion. Men kan man säga så? Är smärta liksom en naturlig del? Skulle du säga att det är det?
Nej, jag skulle absolut säga att det inte är en naturlig del av åldrandet. Sen är det förstås så att ju äldre man blir desto längre tid har man på sig att få ont. Så att det är klart att om man lever i 10 år så har man mindre risk att få ett diskbråck än om man lever tills man är 100. Så är det ju bara. Men det är inte så att smärta kommer som ett brev på posten för att man blir gammal. Dessutom är det så att under tiden man lever så kan man ju göra väldigt mycket för att undvika den här smärtan. Det handlar ju förstås dels om hantering av smärta, men dels handlar det om fysisk aktivitet, att inte vänta tills man börjar få ont att göra någonting, att kanske sluta röka. Det finns faktiskt vissa bevis för att rökning och smärta, framförallt ryggsmärta, har med varandra att göra. Övervikt har också med smärta att göra. Så att det finns ju väldigt mycket att göra, och jag tror att många som får en smärta kanske inte har gjort allt man kan i förväg. Och nu när man har lyssnat på det här avsnittet, då kan man ju faktiskt börja med någonting redan nu. Även om man inte har ont, eller hur?
Ja, verkligen. Man kan ju försöka förebygga om inte annat. Och då är träning en bra sådan taktik. Men okej, det är inte en naturlig del av åldrandet. Hoppa vidare. Nu har vi pratat om att det kan vara ganska svårt med forskningen på just smärta. Det är väldigt individuellt. Även när man har försökt gruppera olika segment eller populationsgrupper, så har det inte alltid varit helt lätt att dra säkra slutsatser. Tror du att det kommer en dag där man kan behandla all smärta?
Om vi bortser från existentiell smärta och sådana här djupare saker, så tror jag att vi bara ser början på någonting nu. Och jag kommer inte att få uppleva det under min livstid. Men vi tror ju alltid att vi är längst ute i någon slags evolutionär skala, och så skrattar vi åt dem som levde för 100 år sedan och att de inte kunde förstå vad som händer nu. Och det är klart att vi är ju också nu i början på någonting. Och jag tror definitivt att det kommer att vara så att man till exempel genetiskt kan se vem som är mer sårbar för att utveckla en långvarig smärta. Och därför kanske kan sätta in bättre metoder under en operation för smärtlindring. Så att du får inte samma smärtlindring som jag fastän vi gör exakt samma operation. Det är jag helt säker på kommer så småningom. Kan till och med vara så att man går in i hjärnan och stimulerar vissa områden för att liksom bryta en trend. Så. Men långvarig smärta innebär ju så mycket mer än själva smärtan. Det är ju sömnproblem och ekonomiska problem och svårt arbetslivet och socialt. Det kommer vi ju inte att liksom lösa så. Utan den här, vad ska man säga, hanteringen av smärta, det kommer vi alltid att liksom få jobba med, människa mot människa. Det tror jag. Men vi kommer nå väldigt, väldigt mycket längre än vad vi gör idag. Det är jag övertygad om.
Så det finns mycket kvar att utforska.
Mycket kvar, mycket spännande där ute.
Ja, så är man intresserad så finns det ett behov och en efterfrågan.
Det gör det definitivt.
Ja, men det är bra. Då vi skickar med den också. Ju mer man kan skicka med, desto bättre.
Absolut.
Du, vårt samtal här till lika avsnittet börjar ju sakteligen lida mot sitt slut. Och vi ska strax se om vi har fått svar på våra stora föreställningar för dagen. Men innan vi gör det bara, om vi har någon som lyssnar på detta och lider av smärta och inte vet vad de ska ta sig till, eller om det är så att man känner någon med smärtbesvär som inte verkar ge med sig, eller där någon har testat behandling och det inte räckt till, eller någon av de här kategorierna av smärtbesvärade patientgrupper, vad tycker du att man ska göra då om man lyssnar på det här nu?
Om jag ska ge ett väldigt praktiskt råd, och jag vill verkligen, verkligen inte låta som en försäljare, men det finns en anledning till att vi skrev den här boken. Jag skulle liksom aldrig våga sätta mitt namn på någonting som jag verkligen inte tror på. Så att jag skulle faktiskt rekommendera att man läser den här boken Överlista smärta. Och man kan ju låna den på bibliotek eller lyssna på den som ljudbok. Eller låna den av någon. Och har man läst den så skicka vidare den till någon annan. Så att så många som möjligt får läsa just ditt ex. Men jag tror faktiskt att det är en väldigt, väldigt bra start. För då har man så mycket mer ammunition också när man någon gång ska träffa sin doktor. Att man faktiskt är lite påläst. Att veta vad det är för sorts mediciner man har prövat. Och vad som har funkat, vad som inte har funkat. Finns till och med en del i ett kapitel om hur man förbereder sitt läkarbesök. För att det ska bli så effektivt som möjligt. Så jag tror verkligen på att det är det lättaste och mest kostnadseffektiva sättet att liksom komma vidare. Många skaffar gymkort och så är de jättebesvikna där i mitten på januari. Att det inte blev som de hade trott. Vi har försökt så många olika saker och försöker bli bättre, men jag tror faktiskt att mer information genom att läsa en sån enkel sak som en bok, det tror jag faktiskt på.
Då slår vi ett slag för den, och jag har ju också följt från publikation och framåt, och det finns ju några solskenshistorier bland de som har läst, så att är det så att man själv känner att man har besvär av detta eller vet någon annan, så som du också säger, man måste ju inte köpa den, utan det går det går ju att få tag på innehållet på annat sätt också. Men för den som är mer intresserad av att sätta sig in ännu djupare i ämnet. Och du nämnde precis i början också att många av de här föreställningarna är utbredda bland vårdpersonal. Och det finns ju ingenting som hindrar oss från att upplysa dem också när det kommer till bland annat smärta. Så om det finns någonting som du får skicka med till vårdpersonal som lyssnar, vad skulle det vara för något?
Ja, för det första så är det är ju väldigt lätt för specialister att skicka ut pekpinnar. Så här borde ni göra. Och det handlar ju inte det här om på något sätt. För att en husläkare har ju otroligt mycket att syssla med. Liksom man ska kunna höga blodtryck och hjärtinfarkter och diabetes och allt möjligt. Och så kommer smärta på det. Och vad jag verkligen vill är att man ska ta sin begränsade tid och känna att man får energi av det, att man kunde hjälpa den som sitter mitt emot en, än att man bara känner att det här gav ju inte så mycket, där jag själv har suttit en gång i tiden. Och det finns förvisso också i den här boken faktiskt där det står hur läkaren ska förbereda sig. Så om jag bara liksom snor därifrån, så handlar det egentligen om att se till att sätta patienten i förarsätet. Det är faktiskt så att det är patienten som ska göra det mesta här. Man kan komma med information, man kan komma med läkemedel, men det är aktiviteten ska patienten själv göra. Och det kan man då känna sig rätt trygg i som doktor, att det är inte du som ska fixa att de blir smärtfria. Du kan hjälpa dem lite på vägen, men det är de som gör jobbet. Så att egentligen handlar det om att föra över så mycket som möjligt av ansvaret till den som har ont. Och det kan låta lite tufft, men det är faktiskt det absolut bästa sättet. Och det finns många olika sätt att göra det på. Men då behöver man inte känna att man har något jättestort ok, att man ska klara allt själv. Man ska sätta bollen i rullning och ska man finnas där som hjälp. Men det stora jobbet, det gör faktiskt människan själv som har ont. Så är det.
Mm. Och för att förtydliga här då, för den som eventuellt missuppfattade, så handlar det inte om att frånsäga sig ansvaret.
Absolut inte, nej det tror jag inte någon vill heller.
Nej. Och det tror jag inte, man kan aldrig vara nog tydlig. Men det är väl ett jättebra råd. Då tycker jag att det absolut är på sin plats att se om vi kan få svar på dagens föreställningar då, och se om vi har lärt oss någonting som vi kan komma tillbaka till. Och vi drar dem egentligen bara uppifrån och ner i samma ordning som vi presenterade dem. Smärta är en varningssignal.
Ja, men det har vi nog sagt. Det är alltid en varningssignal för hjärnan, men den har tappat sin funktion när det är långvarig smärta. Så då behöver man inte bry sig om den på samma sätt.
Nej, så både ja och nej.
Akut ja, långvarigt nej.
Nej, bra. Vila är den bästa behandlingen mot smärta.
Det är inte ens en behandling, utan aktivitet är det framför allt. Det är det. Förutsatt att man är färdigutredd förstås. Har man en fraktur, det är klart att man inte ska gå på den frakturen om man inte är gipsad och får det. Men är man färdigutredd, då är det tvärtom att vila försämrar långvarig smärta.
Ju svårare smärtan är, desto starkare smärtlindring behövs.
Det har nog alla förstått att så var det inte. Vi måste veta vad det är för sorts smärta man har. Så det har ingenting med intensitet att göra alls.
Tänker du mindre på smärtan så gör det mindre ont.
Ja, den var ju lite finurlig för att det stämmer ju på något sätt. Vi har ju pratat faktiskt om att distrahera hjärnan. Så att det stämmer ju. Men eftersom de flesta tänker att det handlar om något psykiskt, så kan vi väl döda den idén på en gång. Det är ju liksom en rent biologisk reflex att vi inte ska fokusera på smärtan. Så att hitta andra saker att göra så att man inte fokuserar på smärtan. Så att, ja, vad ska vi säga på den? Det stämmer väl. Men det är biologiskt.
Det är okej, det kan vi säga.
Ja.
Smärta är en naturlig del av åldrandet.
Nej, det är det inte.
Du, är det kanske något annat du vill lägga till? Nu har vi gått igenom, det är fortfarande väldigt övergripande såklart, för att det är ett väldigt stort ämne. Men är det något mer du vill lägga till på området smärta som du vill skicka med lyssnarna innan vi tackar för idag?
Det som egentligen har förvånat mig mest är att det är ett sånt utbrett problem, och det är så många som säger att det är viktigt. När jag pratar om det så säger man att det är ett väldigt viktigt ämne, och ändå är det ingen som egentligen tar tag i det här problemet. Det är ett otroligt dyrt projekt för Sverige att ha, och världen, att ha så många med långvarig smärta till exempel. Det kostar liksom 100 miljarder per år i olika kostnader. Och att det inte till exempel finns något politiskt parti som har det som agenda att verkligen satsa på det här, det övergår mitt förstånd. Det är en ganska Ja, men det är ju ett problem som väldigt många har. Man når väldigt många människor av att fokusera på det här. Så det tycker jag är lite förbryllande faktiskt.
Mm.
Sen är det också väldigt förbryllande att jag fastnade för det här som skulle bli ögondoktor, men det är en helt annan historia.
Det kanske kommer presenteras mer om i din bok. Kanske en stort tack för att du tog dig hit och för din tid och för din kompetens och för att du har hjälpt lyssnarna och mig att bättre förstå smärta. Tack så mycket.
Tack så hemskt mycket.
Det här var Karsten Albeck om smärta. Om du lyssnar nu när avsnittet är färskt i eten kommer Karstens bok Överlista smärtan lottas ut signerad i ett antal exemplar. För mer information om regler och villkor, gå in på Instagram-kontot Sjuka Fakta Podcast. Nästa vecka kommer vi att dyka ner i en riktig goding som kanske till och med är förfader till alla världens hälsomyter. Alternativ medicin. Missa inte det. Och slutligen, i vanlig ordning, må gott, ta hand om din kropp. Och tro inte på allt du hör.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.